här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till livepodd med Kjellander och Björk här på Hotell Atsix i Stockholm. Vi är på Bisnode Unleashed, ett event där vi diskuterar hur artificiell intelligens, robotar och smart data påverkar oss människor. Det här är ett tillfälle för Andreas och mig att träffa Sveriges expertis på området och reda ut lite frågor kring komplexa och laddade fält. Robotar, AI, data. Jag heter Mats Björk och med mig har jag min kära poddkollega Andreas Kjellander. Hej Andreas!
Tack så mycket Mats. Fin introduktion där.
Äsch. Vi sitter ju inte själva.
Vi har med oss Rickard Kandell. Varmt välkommen.
Stort tack.
Du är ansvarig för Bisnodes analysenhet och hjälper kunder med datadriven analys inom risk, kredit och marknadsföring. Du har tidigare varit affärsutvecklingschef och jobbat med att utveckla nya tjänster genom att integrera online och offline data.
Det stämmer bra.
Vi såg dig på Nyhetsmorgon i morse.
Härligt. Vad tyckte ni?
Jag tyckte det var väldigt, du skötte det bra.
Jag kände, det här är en mediakunnig kille kände jag när jag såg på det. Mycket förtroendeingivande.
Vad härligt. Ja.
Fick du någon bra respons där av redaktionen efter?
Jo, men absolut. Vi spenderade 10-15 minuter efteråt och pratade om det här ämnet, så att det verkar vara uppskattat.
Du är engagerade.
Ja. Ja.
Och de verkade vara intresserade. Lite, vad ska vi säga, lite beskrivning kring det här. Så en viktig anledning att du var där, förstår vi då, är att ni på Bisnode presenterade en spännande undersökning som heter Svenskarna och AI. Jag tänkte, ska vi börja där? Vill du berätta, vad är det för undersökning ni har gjort?
Ja, det är väl en perfekt ställe att börja i någonstans. Vi gjorde en undersökning där vi egentligen ställde frågan till ett urval av den svenska befolkningen. Hur ser vi på utvecklingen inom AI? Mm. Vad tror vi kommer hända? Var är de positiva sidorna? Finns nedsidor? Får helt enkelt känna på pulsen på svenska befolkningen.
Kom ni fram till någonting?
Vad har vi för puls?
Existerar den?
Ja, men det finns några intressanta områden att ta del av. Det första är väl att generellt så är man väldigt positivt inställd kring området artificiell intelligens. 8 av 10 ser att det här kommer att påverka samhället i stor utsträckning eller ganska hög utsträckning. 46% ser också väldigt positiva effekter av det. Mm. Om man faktiskt gräver djupare kring vad är det för områden som kommer att påverka, så kan man se två olika spår. Mm. Det ena är på vilket sätt det kommer att förändra. Och där är mycket kommentarer kring förbättring, effektivisering, ta bort farliga delar och komponenter. Det andra är inom vilka områden. Mm. Och då pekar man faktiskt både på samhället, samhällsfrågor, sjukvård, men också privatliv och näringsliv. Så det täcker alla aspekter av vår värld egentligen.
Jag kan inte komma på, som en reflektion från att Andreas och jag spenderade tid i Almedalen i somras, jag kan inte komma på någon gång tidigare då ett ganska tekniskt koncept har slagit så hårt i mainstream. Det är typ internet sist som vi pratade så här brett och stort om det och förväntan var så hög. Så nyttan med en sån rapport känner jag är ju fin.
Ja, härligt.
Liksom att fånga ihop det här. Det angår ju oss alla på något sätt. Så.
Ja, verkligen. Det andra området som väl berör på samma sätt är väl digitaliseringen, skulle jag säga. De ligger lite grann i linje med varandra. Och jag menar, artificiell intelligens drivs ju av utvecklingen i digitaliseringen. Yes. För det medför att nya datapunkter skapas. Och artificiell intelligens, när du kopplar på tekniken kring maskininlärning, behöver data för att fungera och för att förbättras.
Nu fångar du en grej som vi tänkte liksom massera det på senare här.
Det som slog mig som en kommentar eller en reflektion på den här undersökningen är ju att jaha, tänkte jag, är vi inte mer oroliga, mm. eller är det så, är det liksom, är det som klimatet där, är det för, liksom för komplext för oss för att ta in? Så att...
Just det, det var endast en av 20, det är lite grann det jag är inne på, endast 5% då, som såg orolighet kring att artificiell intelligens skulle kunna ta över deras jobb.
Hade ni, nu har jag inte hunnit betrakta varken liksom datan eller era slutsatser, men kunde man, när det kom till just oro, för det har vi pratat om innan en hel del på podden, när det kom till oro, kunde man gruppera den på något sätt så att man kunde, så att det var kopplat till jobb eller kopplat till existens, eller liksom, hur stor var den frågan?
Ingenting som vi ser direkt i den här rapporten i alla fall. Det var ganska små skillnader också mellan olika demografiska segment.
Ja, det var så.
Jag skulle väl säga, jag blev lite förvånad. Min tes är ju snarare att oron oftast är missriktad i media. Ofta pratar vi om det här dystopiska scenariot som Elon Musk bland annat pratar om, att datorerna ska ta över och det blir en hot mot mänsklighetens existens.
Precis.
Den oron skulle jag säga är överdriven. Det är en debatt som vi måste ha, absolut. Mm. Men den är inte kortsiktig eller medellångsikt relevant, utan här och nu pratar vi om smal applicerbar artificiell intelligens som är experter på att lösa ett specifikt jobb. Det som Elon Musk pratar om är ju generell AI, där man har utvecklat en kognitiv förmåga och helt enkelt blir smartare än oss människor på generiska tillämpningar. Och den frågeställningen skulle jag säga, den kan vi hantera, för det är vi som styr utvecklingen. Mm. Men då måste vi också ha en debatt om vad vi ska ha artificiell intelligens till.
Mm. Och någonstans säger det mig den här undersökningen också att vi människor är verkligen här och nu på något sätt.
Verkligen.
Men det är svårt, det är absurt svårt att liksom jobba med någon abstrakt bild om 2030, 2040. Jag menar, vi klarar ju knappt av det och vi koncentrerar oss nästan bara på det, liksom, på något sätt. Får jag koppla tillbaka till smal versus bred eller generell intelligens? Fredrik på scen sa, som var med på podden här strax innan dig också, han sa också det här om det långa horisonten, hade han en diskussion om, medan han tycker att vi är lite dåliga på att ta hand om de korta, kommande, ganska nära smärtorna. Han sa exempelvis att om AI och automation och digitalisering, om vi slänger ihop det i en stor liksom linje framåt, så kommer ju få konsekvenser. Om det gör att 10% av svenskarna tappar arbete eller 20%, så blir det ju stora samhällseffekter. Och det, så jag håller med dig att jag är förvånad över att man inte är mer orolig, för jag vet ju vad automation kan göra. De kommer ju kunna podda betydligt mycket bättre än vad Andreas och jag kan här på ganska kort horisont, förmodligen, med bra kognitiva system och sådär. Så är det för att man inte, är det för att det är för komplext?
Jag tror att det är delvis en brist på förståelse kring vad AI är för någonting. Jag tror vi måste utbilda oss själva, och varje enskild person måste vara ansvarig för att utbilda sig själv och förstå det här konceptet och förstå vad det innebär. Så det tror jag är en dimension av det hela. Sen så tror jag att vi generellt sett har svårt att hantera förändringar. Mm. Och vi tänker linjärt som människor. Den här utvecklingen är exponentiell.
Yes.
Det vill säga, saker och ting rör sig snabbare. Alltså, den tidpunkten vi står i nu, det kommer aldrig att gå så långsamt som just nu. Och det konceptet, vi kan inte ta till oss det.
Vi är bättre på att typ förstå hur man ska få tag på en banan i ett träd. Ganska konkret. Sådär.
Kan vi reda lite grann där? För nu leder vi oss in på kopplingen här, om vi pratar liksom AI och data. Mm. Och ni har ju liksom en erfarenhet, alltså en lång erfarenhet, när det är liksom mina eller våra ord här, av liksom att jobba med data. Ser ni liksom, har ni något försprång här nu när vi kommer till liksom AI? Hur ser du på kopplingen här, AI och data?
Jag kan väl ta ett snabbt steg bakåt och förklara för de som kanske inte är fullständiga experter. Artificiell intelligens är ju själva konceptet. Mm. Att människor, eller förlåt, inte människor, att datorer, maskiner uppvisar intelligens som liknar vår mänskliga intelligens. Men det var tidigt i utvecklingen av AI, så var det svårt att realisera det här. För tesen var att man var tvungen att programmera in allting.
Just det.
Den insikten som man fick, och det här är ganska långt tillbaka, slutet av 50-talet, början av 60-talet, var att vi måste hitta ett sätt där maskinerna kan lära sig att bättra på sina kunskaper på egen hand. För att maskinerna ska kunna bättra på sina kunskaper och bli bättre och bättre, så behöver de data för att lära sig, för att förbättra. Så där kommer ju själva datadelen in. Maskininlärning bygger på att du tränar en modell, om vi pratar smal AI här nu. Till exempel att ge en rekommendation på nästa film du ska se, eller göra en översättning. För att den ska kunna se var den går fel och var den gör rätt, så behöver den ju återkoppling och träning. Och det är där datadimensionen kommer in. Så för att knyta an till din ursprungliga fråga, har vi något försprång? Ja, därför att vi är extremt hög kunskap i hur man managerar data, hur man gör den lättillgänglig och hur man nyttjar den. Sen är det här en ny tillämpning av data.
Just det. Hur mycket har du hunnit dribbla med machine learning-algoritmer själv? Det är ju ett ganska definierat fält av liksom matematik. Jag tycker det är skitkrångligt. Jag försöker förstå det och labba med det, men jag klarar knappt att läsa in introt, så vi vet ju min förmåga. Då. Ja, men hands-on liksom, som analytiker, så har du... Jag vet att man specialiserar sig på olika delar av maskininlärningen och sådär. Vad har du kommit i kontakt med som du, liksom, som du gör like på?
Så i princip så kan man säga att det vi jobbar med till vardags har mycket att göra med de klassiska use case som vi stöttar våra kunder med redan då. Hur hittar du rätt kunder? Vem kommer sannolikt att köpa dina tjänster? Vad kommer de att köpa? När i tiden? Hur når jag dem bäst? Men också på kreditsidan då. Vem kommer att kunna betala? Finns det risk för bedrägerier här? Och där lämpar sig olika metoder olika bra. Vi jobbar med det här egentligen dagligdags. Jag är inte den bästa analytiken eller data scientisten. Jag är ju analyschef.
Hur ska man managera de här och hjälpa dem?
Ja, men lite grann. Och förhoppningsvis så kan jag förstå kopplingen på ett annat sätt och knyta an det till affärsvärdet. Och det är väl lite grann min roll. Så att vi jobbar ju med den här typen av teknik hela tiden och försöker också att investera tid till att utforska.
Det vill framförallt, det var där jag liksom var ute efter. Vad har ni för arbetssätt då, liksom, för att experimentera med det här enorma fältet?
Så man kan säga att vi delar in våra insatser i två utvecklingsspår. Det ena som är i linje med det vi sysslar med idag, som egentligen hur kan vi förbättra det här något? På kreditsidan sitter vi just nu och ser över alla våra kreditskårkort och våra modeller för att se, kan vi bli lite mer pricksäkra i prediktionen om vi tillämpar en annan modell, en annan algoritm med samma datasätt? Det är ett område. Det, liksom, man tittar på det som är mer vi kallar moonshot. Saker som vi inte riktigt vet vad vi kommer att landa i. Men om vi lyckas med en av de 20 sakerna vi sysslar med, så kan det vara jättestor påverkan. Där sitter vi just nu jättemycket med natural language processing.
Bra ställe att börja, som kan ge massor med andra värden. Jag frågar åt en kompis inom snuffar här, för att det är ju så, det är ju inte bara ni, det är ju varenda verksamhet på Tellus pretty much, om vi tänker oss att AI och digitalisering ska sen svepa fram här, så måste förhålla sig till ett helt nytt sätt kring kunskap. För att vi har resonerat innan, Andreas och jag, som så att när det kommer till ett läge att det finns väldigt mycket best practice etablerat kring hur du ska göra, då är fältet som du själv ska konkurrera på redan stängt. Du måste alltså experimentera fram den här kunskapen. Det måste sitta i arbetssätt och i arbetskulturen, typ.
Ja, framförallt för att knyta an till det där vi började någonstans. Den här utvecklingen är exponentiell. Det är svårt att förutspå vart det kommer att ta vägen. Då måste vi vara snabbfotade, och då måste vi också hela tiden testa nya saker för att se vart det börjar ta vägen någonstans. Och om ett område helt plötsligt tar fart och man når ett genombrott, då måste vi snabbt som attans förflytta oss. Och då måste du ha en kultur i bolaget som tillåter den typen av förflyttning, som tillåter innovation, men som också tillåter att man går på en hel del miner.
För det är ju det som är grejen. Det är ju ett misstagsdrift, kan man ju kalla också.
Absolut.
Vi såg ju i våras här, så beställde regeringen en rapport, som det var Peter Eriksson tror jag, från OECD, som där då svenska företag, som ett resultat i den här rapporten kom fram till att svenska företagen fick en känga just när det kom liksom till att använda möjligheterna med liksom big data, stordata-analyser, och man utmålar dem som liksom sega. Och fundering, vad kan man göra om vi tänker liksom, vad kan företag göra för att komma igång, för att bli liksom för att börja? Många är ju på gång, men alla är liksom inte Spotify eller Klarna här. Vad ska vi göra? Vart börjar vi?
Det vanligaste felet som jag ser ut, jag är ute och träffar en hel del företag både i det svenska näringslivet och runt om i Europa, det är att man ser det här som ett techproblem. Det här är ett affärsproblem. Yes. Den här typen av teknik förändrar affärsmodeller. Det förändrar tjänsterna och servicen som vi erbjuder. Precis på samma sätt som digitaliseringen har förändrat. Mitt favoritexempel inom digitaliseringen, när man ser det som en fråga som ett tekniskt problem, är hur gör man en tandborste bättre med digitaliseringen?
Ja, här du ser så här blankt ansikte här.
Det här är ett faktiskt exempel då. Ja. Man installerar en kamera i tandborsthuvudet och sen så kan du se dina tänder när du borstar tänder i mobilen. Det låter ganska äckligt. Och det adderar inget värde.
Nej.
Men om du approcherar det här som ett affärsproblem, som är, vad är tandborsten? Preventiv tandvård. Kan vi skicka de här bilderna och analysera dem och se förändringar i tänderna och med hjälp av artificiell intelligens säga, hörru du borde gå till tandläkaren, eller kanske till och med innan det, hörru du måste borsta i tanden längst in också för du missar den varje gång. Då har du uppnått ett helt nytt värde. Då har du förändrat världen som du agerar inom med att serva tandborstar. Helt plötsligt så kan du erbjuda preventiv tandvård. Så måste vi approchera det här.
Den är ju, den är klockrent det där exemplet. Det är ju, jag känner att det är digitisering versus liksom digitalisering då, som är en kulturell och processgrej snarare än teknisk. Liksom. Helt riktigt. Och dessutom blir jag sugen att köpa den här tandborsten nu.
Ser du någon bransch där man liksom, där inte liksom såna här, ska säga, prediktioner funkar? Här ska man bara liksom lägga ner försöken.
Nej, min tes är att det här kommer slå på alla områden. Sen är det olika lång tid eller långt gången utveckling. Men om man tror att man har besparat utvecklingen, det tror jag är att göra ett ganska stort snedkliv. Och jag vet att när ni har pratat med Fredrik, han har säkert nämnt allt ifrån enklare jobb som vi kan automatisera, men också mer avancerade jobb. Akademiker, sjukvård. Det är klart att det här kommer påverka oss i alla delar av näringslivet, men också alla delar av vårt samhälle.
Han hade ett väldigt spännande exempel, tycker jag, Fredrik, på scenen, när han pratade just om bilar som krockar, som kan då göra liksom prediktioner om att girar jag höger, då hamnar jag 70 meter dit med liksom 20% ratio att det händer. Ja. De här beräkningarna som sker på liksom millisekunder, det kommer ju verkligen förändra allt, känner jag, när man hör de här exemplen.
Det kändes som att han beskrev mig då han beskrev den där frågan faktiskt. Vi gjorde faktiskt ett, när det kommer just till automation och AI och hur det kan förändra samhälle och arbete och arvode, system och ekonomi, så gjorde vi gjorde ett längre avsnitt om det och pratade om det, och vi kom väl till konklusionen att industrialiseringen hade ju också den här effekten, skapade massor med binäringar och det byggdes upp en ny ekonomi liksom kring supply chain. Men vi ställer oss då frågan, Andreas och jag, är inte förändringen på hastigheten liksom en för tung, kan det vara en tung faktor nu som gör att vi hinner inte generera det där nya affärsvärdet som du pratar om, för att vi produktionsoptimeringen går före liksom ny innovationen och då friställs fler. Så vi hamnade, vi hade väl inga svar, men vi kände att den var utmanad av hastighet i varje fall.
Jag tror att den teknologiska utvecklingen, och det här kan man också visa, den är alltid exponentiell. Och den har varit exponentiell. Om du tittar på datorkraft sedan 1900-talet och jämför, liksom, följer den första miniräknaren till superdatorer idag, så är den fortsatt exponentiell. Den stora skillnaden är hur snabbt vi tar till oss de här nya teknikerna och teknologierna. Det går mycket fortare idag än vad det gjorde under industrialiseringen.
Ja.
Och det är vår stora utmaning. Och om vi då i Sverige ska tackla de här problemen som finns på kort sikt, inte det här dystopiska samhället där maskinerna tar över, utan det kortsiktiga problemen, då måste vi faktiskt börja titta på den här typen av frågeställningar som du nämner nu. Vilka typer av binäringar skapar det? Hur kommer jobbet som läkare att se ut i framtiden? Jag tror inte att läkare kommer att försvinna.
Nej.
Men då måste vi börja ställa oss frågan, hur kan artificiell intelligens till exempel hjälpa en läkare att bli mer effektiv i sitt jobb? Och vad är det för typ av skillset som läkaren då behöver bli bättre på? Så om du lämnar över en del av diagnostiseringen till en AI, borde ju läkaren kunna lägga mer tid på att spendera tid med patienterna och följa upp behandlingen.
det där är ju, det kan ju vara väldigt jag ska gräva en sväng till i det där. Det som kan vara jobbigt i det är att det kan förändra en identitet som man känner att man har själv. Att vara den kunniga och kompetenta i rummet kan kännas jobbigt när det är någon som är liksom 3000 procent över din förmåga. Det är där förändringen blir tung, frågetecken.
Ja, säkert. Och jag tror ur ett näringslivsperspektiv, om du frågar företagen, så är det nog många som säger att ja, men det där är för ett stort kliv att börja med. Vi måste ju börja någonstans, så det är också en balansgång i att vara lättfotad och snabb och prova tillräckligt liten grad, men ha en stor visionär bild av vad vi ska ta vägen. Men vi måste ju få igång en debatt kring vad det är för typ av AI vi vill ha och vad ska den användas till.
Vi går in i någon form av avrundning. Jag har en fråga till, Andreas.
Då kör jag en också. Ja. Spegla dig, Mats.
Ja, vill du börja du då?
Jag vill ställa liksom dig lite mot väggen. Du är analyschef.
Ingen press nu.
Nu får du inte använda någon data. Nu ska du bara använda liksom magkänsla. För vi är ju en podd om framtiden. Vad är din prediktion liksom 20 år framåt i liksom det fält som ni är liksom inne och karvar i? Vart är vi? Är det
krispigt?
Ja.
Tack, vilken liten press.
Om du vill fundera lite, ett exempel här också. Jag såg ett exempel för fem, sex år sedan. Det var en resesajt på nätet. De visade dyrare priser för liksom Mac-användare eftersom de teoretiskt sett borde liksom kunna betala mer. Det här slog ju lite liksom bakut här. Är det liksom... är vi idag liksom att kanske fritidsresor liksom visar liksom priser baserade på din LinkedIn-profil? Eller vart kommer vi vara nu om vi spelar 20 år framåt?
Nu är du inne på ett område som också rör integritet kring användande av data. Men om man ska ta den generella approachen är att den här utvecklingen kommer fortsätta vara exponentiell. Mm. Att försöka sia om både hur långt vi har kommit om 20 år och vad det är för typ av problem vi har löst. Jag kommer inte kunna svara på den, för jag kommer ha fel.
Det är bara för att det är en obekväm situation.
Ja. Nej, men, så att det jag tror är att vi kommer att kunna använda den här typen av teknik till att lösa problem som vi inte kan lösa idag. Mm. Ur ett samhällsperspektiv, då kommer vi kanske börja kunna ta tag på hållbarhetsfrågor på ett annat sätt. Miljöfrågor. Mm. Jag tror att genomsnittslivslängden av människor sannolikt kommer att öka ännu snabbare framåt tiden. Det finns vissa som påstår att den första människan som blir 1000 år redan är född. Det är rätt hisnande.
Verkligen.
Men inom vårt fält, vi kommer mycket bättre kunna hjälpa kunder, och nu pratar jag kort sikt, att kunna vara extremt pricksäkra i att nå ut till de kunder som kommer att köpa av dig, ha rätt typ av budskap och veta på förhand var de kommer att handla, i vilken kanal de kommer att handla, när de kommer att handla och hur du bäst når dem för att få det att hända. Då går vi från prediktiv analys till preskriptiv analys. Mm. Vad ska du göra för att få scenario A att ske?
Just det.
Spännande slash läskigt.
Ja, men det är ju bra att man börjar få ta i den. Och då får du en följdfråga på det. Alla verksamheter i Sverige, tar vi nu då, väldigt bekvämt, får den förmågan. Så, knäpper på podden. Vad händer med samhället då?
Ännu lättare fråga att besvara.
Du satte dig i den här spotten själv.
Jag vet. Om man tittar ur ett liksom individuellt perspektiv så tror jag att vi kommer att ta bort mycket av monotona saker som vi gör, tråkiga saker som vi sysslar med, farliga saker som vi sysslar med, och helt enkelt få lite mer frihet. Det tror jag är den liksom fundamentala förbättringsdelen av det här. Så om jag ska ducka din fråga lite grann så lämnar jag den.
Det var ett snyggt svar, tycker jag.
Ja. Jag tycker att du fångade det bra, arbetet från den här punkten och framåt, då vi ska fokusera på vilket värde vi ska göra med tandborsten snarare än att göra den mer tekniskt kapabel. Om vi kommer in med det synsättet in i den här liksom explosiva förändringen som vi står i och fortfarande äntrar, då kommer ju det vara, vad än vi gör, så kommer det vara mer värdeskapande för dig gånger 10 miljoner. Lite så. Nu svarade jag åt det.
Tack.
Ja. Nej, men jättebra. Vi har ju en sista fråga, Andreas.
Vi ställer den till alla och vi får alltid olika svar. Vi ska se om vi kanske har memory nu att du säger någonting som någon annan har sagt.
Ja.
Hur stor är digitaliseringen?
Oj, och du ställer den här frågan till en analyschef som gärna vill kunna definiera saker och ramar in saker.
Det är bekväma frågor här på podden.
Ja, verkligen. Jag skulle nog kanske svara på den lite annorlunda än så som du ställde frågan.
Ja, det får man.
Jag skulle svara på frågan och säga, digitaliseringen är återigen då ingen tekniskt problem, utan det vänder upp och ner på affärsmodeller och på sättet som vi lever och konsumerar tjänster. Vi har inte kommit tillräckligt långt i den insikten, så jag lämnar det där.
Det var bra. Du är faktiskt den första som liksom utmanar frågeställningen.
Det har faktiskt, ja.
Så det är också ett sätt att närma sig frågan. Det är kanske så vi ska göra.
Ja.
Framåt.
Vi har verkligen fått alla tänkbara svar. De som då likställer den med industrialiseringen i storhet, det är rätt många som gör det. Några pratar om industri 4.0 som då kanske är en liten mindre. Några säger jättestor typ.
Jag tror inte det är något som vi kan ducka för.
Nej.
Men vi måste börja ställa den frågan till rätt personer också. Mm. Det kan inte bara vara IT-chefer eller e-handelscheferna som får den frågan.
Nej.
För då hamnar vi i tandborsten med en kamera i.
Ja. Och den framtiden vill vi inte bygga.
Nej, verkligen inte. Nej.
Stort tack, ja, Rickard, för att du har gästat oss. Lycka till i dina prediktioner.
Tack för att du kom.
Tack. Hej.